Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd har Vatikanen beslutat att välsigna samkönade par.
Tobias har ett fantastiskt koncept på en ny tv-serie.
Vi häpnar över hur lite vi vet om Vietnam och inlagd sill.
Fem frågor som visar om du är i en sund relation till din partner.
Och till sist listar vi julens bästa ögonblick.
Nu kör vi!
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias.
Det är jag som är Gabriel. Du, Tobias, ska vi börja med kanske att önska god jul och god fortsättning?
Ja, och god fortsättning.
Till alla våra kära lyssnare. Så underbart att få fira in julen tillsammans med er. Jag måste berätta en sak. Dejan var iväg på en sån här barnrättskongress i Spanien för ett tag sedan.
Yeah.
Och på de här barnrättskongresserna så brukar de bjuda in också barn från olika delar av världen som kommer och är med. Och då var det en liten tjej från England, jag tror att hon var från Cambridge. En liten tjej som heter Kate som var 14 år. Och det här var hennes första utlandsresa. Och efter några dagar så när hon hade varit då i Spanien så kom hon fram till dig och sa så här: Dejan, why do all the people here say that their ass is grassy? Och Dejan bara så här: what do you mean, what do you mean? Yes, everybody keeps saying grassy ass.
Nej, det sa hon inte. Jo. Det är så dum, kan inte någon vara.
Det här är sant. Everybody keeps saying grassy ass. Why do they think that their ass is grassy? Jag tyckte att det var så gulligt. Var inte det gulligt?
Men får vem som helst åka, även korkade barn? Vem blir utvald att åka? Alltså, vill man bara in random barn som är med, kommer från liksom världen? Eller vad?
Nej, men jag tror att det är barn som på något sätt tillhör olika organisationer. Alltså barn som engagerar sig i de här frågorna med barns rättigheter i samhället. Men hon hade tydligen inte läst på så mycket om olika språk, helt enkelt. Nej.
Det är väl ett genomgående för folk som har engelska som första språk. De bara bryr sig inte om andra språk överhuvudtaget.
Nej, men man tänker
ofta är det så.
Ja, men man tänker väl mer att det kanske är amerikaner som inte är så pålästa. Men engelsmän hör väl ändå till liksom upplysta. De går väl ändå i skolan?
Nej, tycker jag inte. Inte mina kompisar heller, alltså, de bor i England, tycker jag inte. Alltså, de behöver ju inte. Alltså Jason Cutler, som jag umgås med nu i 20 års tid, han bodde först 6 år typ i Tyskland, så bodde han 4 år i Danmark. Han hade inte ett ord tyska, inte ett ord danska liksom, för han behövde ju liksom inte. Folk pratade engelska hela tiden. Men tänker man, om man vill fortsätta och kanske vara och bo i landet sen for life, kanske man borde lägga manken till och läsa några gloser ändå, tänker jag. Pratar du
till mig nu, eller? Känner inte alls träffa där.
Men du har ju sagt nu att du ska. Är det ett nytt löfte där du ska börja lägga?
Jag tror jag ska ta det som nyårslöfte i år, att jag ska lära mig spanska.
Duolingo-appen alltså.
Jag ger upp. Ja. Jag ger upp.
Det är, ingen är det så?
Nej, jag vet inte. Jag kommer aldrig lära mig spanska. Det är bara att inse det. Det kommer aldrig
men vad tycker du själv då så här? Och sätta ett ord på det. Är det så här? Är det lathet? Mm. Är det ignorans? Mm. Eller är det bara att I can't do it?
Alla tre. All the above. Lathet och ignorans och I can't do it. Saken är så här, så länge jag umgås med de människorna som jag gör nu när jag är här, så är det egentligen inget problem. Det är om jag känner så att jag vill utöka mitt umgänge, att jag vill också börja liksom att hänga med andra människor, jag vill också, så länge jag inte behöver ha så mycket med myndigheter att göra, så går det ju bra.
Nej. Det är ju... Men är det inte, alltså, men 22 där, är det inte det? Men mm. om du inte har spanskan så kanske det är svårt att umgås med andra människor. Det. Och du kan ju inte bara umgås med andra människor för att börja lära dig spanska. Liksom. Du vill antingen bara verkligen. Do it.
Nej, men också, jag känner så här, om det är så att jag nu vill spendera min ålderdom här, då tror jag att det kan bli ganska så ensam att inte kunna spanska. För då vill man ju kunna gå och sätta sig nere på lokala fiket och liksom prata med gubbarna på bänken där nere. Liksom.
Ja. Jag tänker att det kommer, alltså, bara för att du bestämmer dig för det så betyder det att alla dina vänner som är svenskar dör. Alltså, det kommer fortfarande finnas samma. Lisa är kvar, Solfors är kvar.
Solfors och jag och Lisa på en bänk, det är underbart. Ja, vi får se vad som händer. Ska vi gå på Hänt i veckan?
Ja, men let's do that. Mm-hmm. Hänt i veckan, hänt i veckan.
Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Berätta Tobias, hur har din vecka varit?
Ja, men alltså, vi kommit hem från Vietnam. Mm. Jag måste bara säga som en liten betyg på Vietnam, så att det var 5+.
Det var så.
Jag är väldigt nöjd. Ja, väldigt nöjd med hela resan.
Vad roligt.
Både resan dit, resan hem och vistelsen. Vi var och kollade på de här otäcka tunnlarna från Vietnamkriget och hade en otroligt fin guide hela vägen när vi var uppe på tunnlarna, en vietnamesisk guide, och fick en otrolig lektion i Vietnams historia.
Okay.
Det var väldigt spännande. Och jag frågar dig så här, om du tänker på Vietnamkriget, vet du då om amerikanerna vann eller förlorade det här kriget?
Nej, men jag tänker väl att de vann. Enligt dem själva i alla fall.
Gjorde de ju inte.
Nähe.
De förlorade ju. Alltså, och de var inte ens där. Alltså, Vietnamkriget höll på i 20 år. Och det började 55 eller 54. Och de kom inte in i kriget för 61. Och åkte därifrån förlorat 3 år innan det slutade. Oj. Så konstigt bara. Så alla filmer man har sett. Liksom, man tänker bara det här. De är så jävla stolta över vad de gjorde i Vietnam. Mm. Och ändå så vann kommunisterna liksom.
Mm.
Det var ju där det handlade om, att kommunisterna från norr skulle intog liksom Saigon och gjorde det till Ho Chi Minh City och är fortfarande kommunistisk idag. Ja, det var jättespännande att lyssna om.
Men är inte det där lite typiskt också amerikaner? Man tänker så här, hur många krig som Amerika var delaktigt i har varit i USA? Det är ju väldigt få krig som har varit i USA. De flesta krigen som Amerika varit engagerade i har ju varit i de andra länderna. Så att jag menar, det är ju ganska så lätt för USA att säga vi vann, och sen åker man hem och så hissar man amerikanska flaggan. För att det är ju inte så att amerikanerna själva, förutom soldaterna då som har varit där, har upplevt kriget.
Nej. Inbördeskriget var det väl amerikanskt.
Exakt, men hur många sådana har det varit? Det är inte speciellt många. Jag menar, om du jämför med hur många krig som Amerika har varit engagerad i, det är ju liksom det är väldigt intressant det där. Jag tycker det är så intressant att de säger så här: thanks to all the soldiers who are fighting for our freedom. Vilken freedom? Jag menar, ni har ju freedom, ni bor ju i USA. Det har inte varit någon där och krigat en endaste gång.
Nej.
Det är en väldigt komplex situation där, tycker jag.
De har väl den stora tron på att utan deras hjälp så kommer folk, alltså kommer det bli fel regim runt i hela världen liksom. Alltså kommer kommunismen vinna eller så vinner
fascismen. Och det kommer påverka, ja jag förstår.
Fascismen eller, alltså, alltså det är väl så de tänker. Mm. Alltså, eller vi tänker, alltså, det är väl väst som tänker så.
Mm.
Alltså det är väl alltid den schismen, schismen innan situationstänken mellan ont och gott som man ser det själv. Det är väldigt lätt att se det så när man, det var en väldigt spännande tur i alla fall att få, alltså, och vi var ner i de där tunnlarna som där då är i nästan upp mot Kambodja, och det var ju alltså jättehäftigt att vara nere och se hur, hur folk som sprang och de gömde sig där och bodde där nere. Och det var helt sjukt alltså. Så att, det var en spännande, spännande tur. Och,
vad spännande.
Ja, och åt jättegod mat och det var fantastiskt. Jag hade väldigt, väldigt trevligt.
Vad roligt.
Och skönt att få bara få vara med Mia också, bara hänga och bara få lite semester också. Vad skönt.
Jag är väldigt sugen på Vietnam. Jag är otroligt nyfiken på att få uppleva det. Så att jag hoppas att det, ska, att det kan bli inom en snar framtid.
Mm. Ja, men det var alltså verkligen alltså, det var kul att se någonting annat än Thailand alltså, för en gång skulle åka någon annanstans. Och jag tycker nog att det här var en, liksom, en uppgradering som sagt till Thailand, så det var väldigt bra. Så då måste jag komma hem igen. Och sen så var jag nere i Höganäs en liten sväng och besökte Kristoffer och var ute på julbord och hade en stor diskussion om inlagd sill.
Oj.
Jag har aldrig tänkt på det här innan, Nina, men, alltså, men du kanske kan klargöra det här för mig. Du vet inlagd sill. Det finns Abbas inlagd sill. Ja, det finns ju senapsill och så finns det matchesill och så här. Men jag tänker att de flesta sillar är ju inlagd liksom. Och den här sillen då, som heter inlagd sill, det är ju lök och morot och pepparkorn och så här.
Mm.
Alltså, men varför, är de, varför heter den inlagd sill och liksom inte löksill eller pepparotsill eller så här? Det är också inlagt. Alla andra är också där liksom. Aha. Det är bara smaksatt.
Du menar att alla är inlagda? Ja, precis. Fast det är olika smaker på. Ja, det är väldigt intressant. Det kanske blir för långt att kalla inlagd senapsill eller inlagd rödbetssill, vad det nu heter, vad det är nu för varianter som finns. Det kanske blir för långt ord att ha både inlagd och sen den då som inte är inlagd i någonting, den är bara inlagd och då var den tvungen att få ett namn också, då blev det inlagd.
Ja, den är ju inte, den är ju inlagd i någonting. Den är ju, det är ju lök som sagt och andra saker i den liksom. Så det är inte så att den är helt ensam.
Nej, det är sant. Då skulle den kunna heta löksill då, menar du, eller?
Exakt. Och det kanske inte är någon, det här kanske inte är en stor sak, tänker jag. Det kanske inte är folk som kanske går runt och grubblar på det här varje dag, men alltså, men jag tycker ändå det var ganska så spännande att veta varför det är så liksom.
Fick du något svar eller?
Nej, men alltså jag kom bara på att jag har bara sett, när jag tänker sill, alltså oavsett om det är jul eller påsk eller midsommar, så tänker jag på inlagd sill.
Mm.
Det är som det är det som jag förknippar.
Du gör det ofta, det är så alla... fort, nu är påsk, inlagd sill, det är det första du tänker på när det är påsk.
Nej, men jag tänker på sill överhuvudtaget.
Jesus dog på korset. Det kommer, ja, på
det
andra
kommer
plats.
Sill. Jag tänker inte på Jesus, om vi pratar, om sill, så tänker jag inte på Jesusbarnet.
Mm-hmm. Jag tyckte du, nej, sa, alltså, när det är påsk, då tänker jag på sill.
Nej, men alltså, oavsett om det är påsk, jul eller midsommar och vi pratar sill, så är det liksom den inlagda sillen jag tänker på. Det kanske är olika för dig. Du kanske tänker på någon skärgårdssill eller om det finns någon, så här, någon olika hovmästarsill. Jag vet inte vad man har för olika sillar. Alltså, jag vet inte, det här kanske är totalt oväsentligt, men jag blir bara chockad över att det fanns, att det är ju faktiskt så att det är faktiskt, en inlagd sill är ju all sill är inlagd. Ja. Även matchisill inte
är, ja, den är också inlagd. Ja, precis. Men sill som simmar i vattnet är ju inte inlagd.
Nej, och det ser man väldigt sällan på julbord också.
Nej, det är ju, sill i vattnet. Nej, det är sant.
Ja, det är verkligen. Ja.
Jag förstår, det är ett väldigt intressant ämne. Ja, du får avsluta.
Så intressant kanske det inte är, men det var bara en liten tanke. Kanske om någon kanske vill ta med sig den i nyårsveckan här nu och tänka på hur är det här med inlagd sill egentligen? Ja. Och sen dagen efter så var vi på julavslutning med Kristoffer och Mikaelas barn. De går de är typ 6 och 9 år.
Mm.
Och i kyrkan då på den 22 och bara få höra barn sjunga så här.
Mm.
Och det var så jäkla mysigt. Och då var det en del klasser som fick så här riktigt bra låtar då, som så här, Tomten jag vill ha en riktig jul, jättetrevlig jul, sånt där.
Mm.
Ja, och någon annan sjöng, någon annan gläns över sjöstrand och så. Men så var det en del klasser som fick totalt okända, skitsvåra låtar. Mm. Alltså som man aldrig har hört. Och så tänkte man att hur ska de här barnen kunna lära sig den här texten när det inte ens
du ingen hade har hört den innan? Kunde de lära sig den?
Jag tyckte bara att det såg ut som att de en del så helt alltså, skräckslagna ut där på
scenen. Vad var det för jullåta? Kommer du ihåg? Vad var det?
Ingen aning. Alltså. Det var bara totalt okänd, tror jag i alla fall. Och de hade inte heller hört de föräldrarna. Men det blir elakt mot barn att de ska ha en svår låt att sjunga.
Det är elakt. Jag håller med. Jag tänkte faktiskt på det idag. För att Dejan, vi var ute och tog en morgonpromenad här på juldagen. innan vi poddade nu. Och då så började Dejan sjunga på serbiska barnsånger.
Ja.
Och jag har insett att många av de här serbiska, han brukar göra det ibland, det brukar komma upp så här, att serbiska barnsånger, och en del av dem är så otroligt avancerade melodier på. Det är så här, jag brukar tänka liksom, hur kan barnen ens en gång lära sig de här melodierna? För att det är liksom, det är inte, jag menar, många svenska barn som säger blinka lilla stjärna, da, 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 ganska logiskt. Ja. Imse vimse spindel klättrar upp för tron, ifaller regnet, ganska enkelt också. Men där är det otroligt mycket hopp upp och ner och fram och tillbaka. Och då tänker man så här, är det för att serbiska barn har en bättre musikalisk talang, så att lärarna känner att de måste utmana barnen redan i tidig ålder, medan vi svenskar behöver ha de här logiska skalorna upp och ner?
Ja, men vi är ju kända för det, att vara korkade i Sverige och att vara
musikaliska
i Serbien. Ja, men så är det ju. Ja, verkligen. Men alltså, apropå det, kan jag säga, såg du inte det uppesitta kväll?
Nej.
Bingolotto?
Nej.
Nej. Då var det så här, då skulle ha, i och med att David Helenius var där, så skulle man ha så här masked singer. Mm-hmm. Alltså Bingo-Berra kom in i någon mask och skulle man gissa vem det var som sjöng.
Vad roligt.
Ja, och då så var det då Stefan Holm som sjöng, vid han höjdhopparen.
Mm.
Och han sjöng, jag tror det var, antingen var det Jul igen eller också var det Mer jul, ge mig, Adelsohn och Falk. Och så, så frågade han efteråt, var det lätt att välja låt du skulle sjunga så här? För han sjöng väl inte, var inte klockrent, om vi säger så. Det var, inte så här, det var inte så att man bara, wow, det blir mello nästan. Men då sa han så här, jag tänkte på antingen här eller Triads tändet ljus.
Mm.
Då sa Lotta Engberg så här, bara, ja, det var tur att du hade den, för den är faktiskt jättesvår.
Sa hon det? Om Triasen är tyst?
Ja, men alltså, det var ingen diss mot honom. Det var tur att du hade den igen, för det hade varit ännu sämre. Så lät det. Alltså, jävla elakt.
Ja, det var elakt. Vilka var det mer som var bakom maskerna?
Nej, det var bara han.
Aha.
Det var bara en sån mask. Det var ingen mer, det var bara han.
Okej, jag förstår.
Och sen så var det bara, vet du, en massa... nej, men det var kul. Det var Arantxa och David Helenius och Edvard af Sillén satt och rimmade. Och kan väl säga så här, att Edvard af Sillén, tror jag, slog de andra två med hästlängder.
Alltså,
bara...
Kan jag tänka
mig. Nej, men alltså, när de andra gjorde så här bara... Det var en gång en katt som kom en natt. Och så blev det matt. Och så blev det bara... Och efter platt. Det så blev det helt svart. Ja, ja. Så var det de andra två. Typ, nej, så var det inte. Men de hade han så här... Det var liksom Ernst Järegård, alltså Norén...
Jag förstår.
Kontamination. Med rim på prosa på olika rim, hexametrar och så här. Bara, what? Vad händer liksom?
Det är helt otroligt, hans förmåga att använda ord. Och alltså, det är... he's one of a kind.
Ja, men med knorr liksom. Så här. Ja, vad kul. Roligt. Berätta nu om julen på Mallorca. Hur har den varit?
Ja, alltså jag måste säga så här. För det första, de senaste dagarna här på Mallorca har varit så fantastiska. Det är... Alltså jag glömmer bort från år till år hur magiskt det är här på vintern när det är fint väder. Vi har legat då på El Mago-stranden där jag ju älskar att vara. Och det har varit helt kristallklart vatten. Ingen blåst, ingenting. Vattnet har varit helt spegelblankt. Det har varit typ så här 5-6 personer på klipporna. Det är som att man har hela viken för sig själv. Jag har badat 18 grader i vattnet. Som när svensk sommar är som bäst, så har det varit. Magiskt. Och det är så vackert, som det känns som att man är i paradiset. Liksom. Alltså det är helt otroligt. Och om man då jämför när man är här i juli, när det är liksom 1 miljon människor på de här klipporna. Och sen nu har man klipporna för sig själv. Det är alltså, det är en ynnest verkligen. Så det har varit väldigt, väldigt fint väder. Och igår då så var vi då, enligt tradition, det har blivit en tradition, vi har firat jul här ganska många år nu i rad, så vi har firat tillsammans med Lisa, våran kompis Lisa, uppe i hennes lilla by Cap Deia, som ligger uppe i bergen, där hon bor med sin familj i ett litet hus på landet, med massa träd med apelsiner, och vi satt ute och käkade jullunch och bara mös.
Var det en vit jul?
En vit jul. Ja, det var ju ingen snö, men det var ju vit på... Jag drack ingen sprit i år heller. Om det var det du menar. Så jättehärligt. Och sen så skulle vi då gå på midnattsmässan, hade vi tänkt. Vi har ju varit där en gång på midnattsmässan i katedralen. De har en sån varje år. Men förra året så somnade vi på soffan. Och det gjorde vi i år också.
Ja.
Så det blev ingen midnattsmässa i år heller.
Nej.
Otroligt lugn dag. Och du?
Men är det bara er familj, alltså du och Dejan och som hennes familj? Är det inga fler? Eller?
Det har varit lite olika från år till år. Några år så har det varit lite flera vänner som har varit där. Men i år var det bara vi och hennes familj. Och sen barnens kusin. Och med flickvän också.
Ja, jag tycker det här är... Alltså, vi har ju, alltså, jag kommer ihåg bara jämförelsevis från när man var ung. Mm. Och vi stressade iväg. Alltså, först skulle vi till mormor och morfar och hela den släkten. Och så skulle man skynda sig hem, så skulle man byta om. Och så skulle man till farmor och farfar och den släkten. Mm. Så här, det var ju så otroligt stressande. Speciellt för mamma och pappa, tänker jag. För mamma skulle bli laga mat och rena med andra och häva sig iväg. Så här. Och nu bara igår, bara jag och mamma och pappa. Liksom, det var... helt makalöst.
Underbart.
Så skönt. Och vakna upp på morgonen och att man ska inte göra någonting. Man ska bara äta lite, man ska titta lite på tv och bara umgås och bara vara. Det är så skönt. Alltså det är alltså ynnest. Snacka om en så här fridfull jul. Alltså,
och det är ju så alltså, det ska vara. Det är ju så det måste vara. Man måste ju hitta liksom det som passar en. Den där stressen. Alltså jag fattar inte. Vem är den bra för? Det är ingen som blir glad av det.
Men vad försöker man göra då? Man försöker vara alla till lag såklart. Mm. Och så kompromissar man sig själv i mått och mycket, tänker jag. Att det måste vara det som... Alltså den stora förloraren blir en själv på något sätt. För man orkar liksom ingenting och man är helt slut.
Verkligen.
Tänk bara, och det ska lagas och lagas och lagas och lagas. Ja, och nu har jag sin innerst, för mamma och pappa har ju såklart lagat allting när jag kommer. Så det är bara, alltså det är helt fantastiskt. Det är ju så otroligt, jag är så tacksam för det liksom. Men det är ju väldigt skönt i alla fall. Att slippa stressa iväg och ut på vägarna och hålla på och stressa runt. Så det är skönt.
Gud vad härligt. Ja, det låter fantastiskt. Nej, men det är när jul är som bäst, måste jag säga. Du, jag har lite saker som jag vill prata om idag.
Mm.
Vatikanen. Har du hört att påven har godkänt att man får välsigna samkönade par?
Wow, stort.
I katolska kyrkan. Och det här har ju liksom slagit ner som en blixt inom den kyrkliga världen. Och jag skulle bara vilja läsa... vad SVT Nyheter skrev om det här. För att det är inte liksom helt... Det är inte så här så att man kan bara gifta sig i Vatikanen helt plötsligt. Utan det är lite så här förbehåll. De skriver så här. Vatikanen godkänner välsignelse av samkönade äktenskap. Med förbehållet att välsignelsen inte får genomföras vid ett formellt bröllop. Påve Franciscus ställer sig bakom Vatikanens beslut att godkänna välsignelsen av samkönade partnerskap. Beskedet på måndagen från Vatikanen innebär en enorm och grundläggande förändring inom katolska kyrkan. Men beslutet innehåller inskränkningar. Vatikanens godkännande innehåller förbehållet att välsignelse inte får ges vid ett formellt bröllop. Det ska inte heller bli en officiell rit utan ske utanför de formaliserade formerna för ett katolskt äktenskap. Så det betyder i praktiken att ett samkönat par kan komma till en katolsk präst och få liksom välsignelse. Alltså om man bokar en tid eller du vet så här, som en förbön liksom. Men det får inte ske under att de gifter sig. Förstår du skillnaden?
Men vad anser du då? Är det här ett steg i rätt riktning eller tror du att det här är... Att det är första steget mot att det kan bli så, eller är det bara så att man försöker bara att avvärja tiden att det här är så att man är tvungen att rätta sig in i ledet på något sätt?
Jag tycker att det är absolut ett steg i rätt riktning, och jag tycker framförallt att det visar återigen det här som vi alla strävar efter, att alla ska bli välkomna till kyrkan, att de inte att det finns en tradition att ett äktenskap ska vara mellan man och kvinna och att det kommer ta jättelång tid för många kyrkor att kunna ändra på det, men att det ändå visar att oavsett vem du är så är du välkommen i kyrkan och vi vill ge välsignelse till dig oavsett liksom om du är straight eller gay eller bi eller vad du är liksom. Jag tycker att det är jättefint, och jag måste bara säga att den här påven som är nu, alltså han har gjort så mycket bra grejer. på den tiden som han har suttit där. Det känns fantastiskt att det kommer en påve som ändå liksom tar katolska kyrkan. Och det är inte bara att katolska kyrkan, det här påverkar ju alla eftersom han är en sån stor förebild. Liksom. Det här påverkar, jag tror att det även kan påverka liksom, frikyrkorna i Sverige med ett sånt här budskap.
Ja, det måste väl bli så när en sån stor religiös förebild gör till en sån, så måste det påverka alla. Man ändå får en tankeställare, så här, bör jag revidera mitt tankesätt? Alltså, är det någonting som jag också måste ta ett steg vidare för att det är ändå påven.
Verkligen. Ja, jag tycker att det var... Ja, och man hoppas ju det. Sen har jag, då, jag har givetvis sett en massa pastorer som har gått ut och fördömt påven och tycker att det här är fruktansvärt. Och då förstår jag inte det igen. Hur kan man som pastor tycka att det är fel att man ska få en, att människor ska få en välsignelse? Det är väl det som är själva grundbudskapet i det kristna budskapet, att vi ska välsigna människor och inkludera folk. Sen om man inte, som sagt, de har inte gått ut och sagt att äktenskapet ska vara mellan två män, utan det är fortfarande så i katolska kyrkan då att äktenskapet är mellan man och kvinna, men vi vill ge en välsignelse. Vad är det för fel i det? Hur kan en välsignelse vara fel? Jag blir så trött på detta exkluderande som håller på och händer.
Men vad är det så då, alltså, brukar det inte vara så här då när den högsta instansen i en organisation säger någonting, så brukar man vara så att man följer det. Alltså, han har ju alltid varit en sån stark ledare annars. Har han förlorat sin makt liksom inom sitt gebit? Alltså, jag fattar inte varför det är så att det blir splittrar ju mer. Alltså, allt sånt här splittrar ju såklart jättemycket.
Jag tror att...
Både med abortfrågan eller homosexualitetsfrågan. Alltså.
Jag tror så här, att så länge påven är väldigt konservativ, så länge påven är konservativ och går liksom enligt tradition, då tror jag att många även liksom kristna ledare inom frikyrkor och sådär hejar på honom och tycker toppen, han är en bra förebild. Men sen när han då går utanför mallen och börjar att anpassa sig lite mer till samtiden, då fördömer man honom istället.
Ja, det är så.
Ja, men i alla fall ett glädjande budskap, och jag tycker att det är otroligt fint att katolska kyrkan vågar ta det här steget. Jag tycker det är fantastiskt. Jag är så glad.
Det är lite som en såpopera då, tycker jag. Att det blir lite så här, att det är som det, måste hända någonting igen, och då händer någonting sånt här, tycker jag. Det är lite konstigt. Och apropå såper, och så löste jag om ett väldigt spännande tv-koncept här i förra veckan. Det är som den ultimata tv-realiserien. Häng med nu, för så här är det uppbyggt. Det är då en typ en Big Brother-situation, eller typ som ett Paradise Hotel. Där det är 12 stycken killar, en straight och 11 stycken bögar.
Okej.
Okay. Ja, och de ska bo i det här huset då så här. Och det gäller då för bögarna att lista ut vem av de här 12 killarna som är bög. Och han
vem är straight? De andra ska gissa vem det är som är straight av de här 12.
Exakt, okej, precis. Och den som är straight ska bara försöka blända in så mycket som möjligt att ingen ska gissa att det är han i alla fall. Och om han då kvar i finalen med de sista två den här straighta, så vinner han $1 million. Och de andra ska visst nog få dela på pengarna om han är ute då innan finalen. Twisten är, ingen är bög. Alla är straighta. Alla tror att de allihopa är den straighta killen in i huset.
Oh my god. får man reda på det innan då? Får man reda på
alla att... Alla vet det.
Alla tittarna vet det. Publiken, men inte
de i huset.
Gud, vad roligt. För att när du sa som du sa, då tänkte jag så här att om någon då skulle ta reda på vem som är den straighta killen, då skulle de ju pusha alla till att bli så närgångna som möjligt och liksom göra så crazy saker. Men nu om alla då är straighta, så då finns ju inte det alternativet. Liksom. Då vill de inte.
Det måste de ju. Alltså, de måste ju försöka övertyga varandra. De skulle ju hångla med alla. Om jag var straight då, och så övertygade alla på huset att jag var bög, hade jag hånglat med alla i alla fall. Liksom.
Jo, fast jag menar, det finns ju till en viss gräns då. Då kanske man inte klarar av att gå hela vägen ut. Förstår jag vad jag menar?
Ja, det beror på om det står $1 million på spel.
Ja, det är sant. Allt har ett pris. Har den här börjat eller ska den börja eller?
Nej, det är bara en tanke. Alltså det, jag tycker det är det bästa.
Har du kommit på, jaha, det är inte sant. Åh, jag trodde att det var ett tv-koncept. Men det är skitbra, Tobias.
Ja, det är inte jag som kom på det. Men, alltså, men det är, bara, är det väldigt, jag tycker det är ett skitbra koncept. Mm. Tänk att bara, vad som händer då i gruppen, i den dynamiken. Mm. Hur folk skulle reagera, liksom alla vet att det är bara... Alltså, det ska vara skitkul att se.
Det blir svårt att göra en säsong 2 bara.
Ja, det är lite tråkigt faktiskt. Man får göra det med bönder bara. En är bonde och sen så resten är...
Vem är det som är bonde av dem? Man ska väl lista ut vem som är bonde.
Och så alla bönder. Det funkar med allting. Det funkar med sotare också.
Vem är sjuksköterska?
Ja, vilken spännande. Och vilken säsong det blir. Vilken spännande säsong det blir. Men gud, åh, lilla,
så mycket sprutor och ta EKG och hålla på. Jätteroligt.
Och alla har sitt sjuksköterska med en mössa på sig. I'm a sexy nurse. Oh, är du också med? Ja, det också. Och ingen är sjuksköterska.
Gud, vem är bäst på att ta EKG? Jag tyckte att det var fantastiskt. Det här var ett väldigt, 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 väldigt bra koncept.
Mm, ja. Men tydligen skulle vara den kåtaste finska killen i världen skulle vara med tydligen.
Nej, men det är Karja.
Konceptet. Nej, det heter Jukka allt och alla.
Jukka allt och alla.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, jag måste få tipsa. Jag har lyssnat på en del poddar den här veckan. Och jag har två kompisar som har mötts och gjort en podd tillsammans. Min näst äldsta guddotter, Sallys mamma Sanna Martin, har en podd som heter Din röst. Där hon intervjuar mycket politiker och människor som har liksom en röst i samhället som de använder liksom till att påverka på olika sätt. Den här avsnittet som jag lyssnade på så intervjuade hon min andra kompis Annika Sundin. Annika Sundin har ett konto på Instagram som heter Medveten i stan. Hon jobbar alltså med hållbarhet och är kommunikatör. Men till skillnad mot många andra som har konton på Instagram som jobbar liksom med miljö eller som driver miljöfrågor. De flesta kanske bor ute på landet och sådär. Men hon bor i innerstan och hon liksom gör det från ett sånt perspektiv ifrån att liksom hur det är att leva hållbart in i city helt enkelt. Medveten i stan. Och det här avsnittet, jag måste säga så här, jag och miljöfrågor, det är klart att jag är intresserad av miljö, fast det är inte så här alltså att jag känner att jag är ju ingen Greta Thunberg. Det kan vi ju inte säga att jag är.
Jo, men lite är det ju så. Alltså, du sitter ju där och hemma och strejkar om inte blir, gör som du
säger. Ja, strejkar är jag ju duktig på att göra, men inte allt ändra. Men jag måste säga, efter det här avsnittet, jag lärde mig så mycket grejer. Och det sättet som Annika pratar på och förklarar saker, alltså, det var så fint. Det var så otroligt innerligt och så bra. För det första så är hon inte fördömande överhuvudtaget. Hon är inte så här, man måste göra det och det och det, annars går världen under. Det var inte alls så. Tvärtom, som en inspiration till liksom hur vi kan leva bättre. Sanna frågade henne så här, vad betyder hållbarhet för dig? Och hållbarhet, alltså när jag har ordet hållbar, alltså det är så här ord som folk slänger sig med. Vi måste bli mer hållbara. Mm. Men jag har aldrig riktigt förstått vad hållbarhet egentligen är. Och då säger Annika så här, hållbarhet för mig är lika med snällhet. Att vara snäll, det är hållbarhet. Snäll mot dig själv, mot miljön och mot alla runt omkring dig. Och jag blev så här, jag fick gåshud, jag bara, såklart, det handlar om. Hållbar, att vara snäll mot dig själv, mot miljön och mot alla runt omkring. Jag tyckte det var så otroligt bra förklarat. Och helt plötsligt så blev liksom hållbar. Det är klart man vill vara hållbar.
Mm. Ja, men det är det. Alltså det finns så många olika sorters hållbarhet. Liksom. Det är ju allt och väldigt luddigt vad det är egentligen. Liksom. Det är ju väldigt bra att någon försöker definiera det. Så då tycker jag snäll var ett ord som kommer väldigt nära i alla fall. Det är fint.
Och sen så sa hon också, så frågade Sanna henne så här, skulle du kunna tänka dig att ge dig in i politiken? Och då sa hon att jag vet inte riktigt om det är min grej, för att jag kan inte ställa mig bakom en partifärg, utan jag tycker om de här frågorna, men jag är inte något så här politiskt parti som jag ställer mig bakom. Men då så sa hon så här, men om du skulle få en ministerpost, vilken minister skulle du vilja bli? Och då svarar Annika att jag skulle inte vilja bli någon av de ministerna som finns, utan jag skulle skapa en ny ministerpost och bli inspirationsminister. Och då sa hon det, jag skulle inspirera människor, men också inspirera alla andra ministrar att istället för att bara prata, gå till action. Istället för att bara tomma ord och luftslott, göra någonting av allting som ni pratar om. Mm. Jag tycker det var
så. Det är bra. Ja. Vi har ju inte en post igen i Sverige som heter ensamhetsminister. Det har man ju i England och Japan, har man ju ensamhetsministerposten. Det tycker jag är fin.
Och vad gör de? Som
jag försöker utplåna ensamheten i landet. Alltså all olycka och folk sitter ensamma och lever miserabelt för att de inte har någon att vända sig till.
Det skulle behövas i Sverige. Det skulle verkligen behövas i Sverige.
Verkligen alltså. Jag tänker att det, och där kan man ju göra så konkret så mycket, tänker jag. Det är inte någonting bara liksom, filosofi eller om vi gör så här kanske det blir så här. Man kan ju faktiskt på riktigt ta då politiska medel för att utplåna ensamheten, liksom, och hjälpa människor att komma in i samhället. Så jag tycker det är en post som jag skulle vilja ha i så fall. Om jag skulle vilja välja någon post skulle jag bli ensamhetsminister.
Skitbra. Ja, jättebra. Men om ni vill lyssna på den här så gå in och lyssna på Din röst heter programmet. Och det här var med Sanna Martin och Annika Sundin. Fantastiskt bra avsnitt om miljön.
Mötte hon inte hon med Peter Jöberg också i veckan?
Jo, det var nu senaste avsnittet. Det har inte jag hunnit lyssna på än.
Jag kom i tankar faktiskt på någonting när vi pratade om katolicism förut och påven. Så vet du vad omvänd exorcism är?
Nej.
Det är när demonen försöker få ut prästen ur barnet.
Oh my god.
Fy vad hemskt. Gud vad hemskt.
Det är lite mer realistisk. Det är inte så mycket så här, det är inte något skämt. Det är mer så här, ja, så här. Du, jag ville bara... Du, jag läste en sak angående... Jag ska till Costa Rica nu i januari. Och på ett retreat. Och så tänkte jag skulle försöka highlighta lite om det här med relationer. Och att det skulle bli någonting jag ska jobba lite mer på i 2024. Alltså inte så att jag måste ha någon. Men jag tänkte att jag skulle lite eftertanke om det här med relationer och... Om man kanske kan jobba på det på annat sätt. Om man skulle vilja ha någon så här, skulle det kanske vara trevligt att träffa någon. Om jag kanske kan göra någonting då för att det ska hända lite med större sannolikhet. Och då så läste jag någonting om det här. Det var en kille som sa 5 saker du kan fråga dig själv om du är i din relation av rätt orsaker. Och då är det folk som redan har en relation. Jag tänkte på dig till exempel. Så här, om ni är rätta för varandra. Och så var det 5 saker då så här. Och så sa han först så här. Om någon sa att du är lik din partner. Skulle då det vara en komplimang? 2. Är du helt tillfredsställd i er relation? Eller är du bara mindre ensam?
Bra tanke.
3. Kan du vara dig själv till 100% eller känner du att du måste göra det till för att plisa din partner?
Mm.
4. Älskar du din partner som hen är just nu eller bara hennes goda sida, dennes potential eller idén du byggt upp kring honom?
Mm.
Och 5. Skulle du vilja att din framtida eller ditt imaginära barn skulle dejta en person som din partner?
Mm. Alltså skitbra tankeställning.
Visst är det?
Jättebra.
Det var jättespännande. Visst var det bra så här att kunna reflektera?
Och jag tror liksom, om jag utgår ifrån, hade du ställt de här frågorna till mig innan jag träffade dig igen, så hade jag svarat på ett sätt och nu svarar jag på ett helt annat sätt.
Hur är det annorlunda då?
Men om vi börjar med första frågan. Vill du att, är det en komplimang om man säger att din partner är lik dig? Och då hade jag säkert sagt att ja. För att jag tycker att det är jättehärligt att någon liksom... Det är perfekt att man... Jag kommer ihåg när jag gick i terapi för många år sedan. Så skulle jag ta med mig en bild på hur min drömpartner såg ut.
Mm. Och då, det var lätt.
Det var jättelätt. För att jag tog en bild på en Abercrombie-modell. Som var blond och såg ut typ som jag gjorde på den tiden. Alltså det var typ en copy-paste på mig själv. Fast mycket, mycket snyggare. Och nu förstår jag ju hur patetiskt det är. Jag menar, vadå? Vem vill vara ihop med sin spegelbild? Liksom? Det är, nu säger det så långt ifrån det jag vill.
Fast vem var mest dimensionerad? Vem var mest konstig? Var det du eller terapeuten som ger sån designment, undrar jag? Liksom?
Fast jag tycker att det var bra. För att jag kom ju fram till att det inte är det jag ska söka. Utifrån den bilden så kunde vi ju prata liksom runt det. Är det verkligen ett bra mål att försöka tro att man ska bli ihop med en Abercrombie-modell?
Precis, och eller så här bara know your limits. Alltså
verkligen.
Know your own worth.
Ja.
Han som sa på Instagram förra veckan, alltså så bara you're not a 10. Nej, you're a 3 or a strong 2. Man bara, ja, just det. Jag är ingen 10, just det, så är det. Just det. Och så bara lite mer realistisk kanske.
Nej men precis, men tillbaka till din första fråga. Där alltså att om någon hade frågat mig idag om det hade varit en komplimang att vi ser lika ut, absolut inte. Jag vill att Dejan ska vara sin egen individ. Jag har ingen målsättning med att vi ska liksom se likadana ut på något sätt.
Men tänker jag också, men kanske lik också personlighetsmässigt, tänker jag. Det är inte bara lik som utseendemässigt, tänker jag också att det kan vara, alltså är det en komplimang att du är lik din partner på så hur han är, tänker jag också.
Tycker jag inte så heller.
Men skulle inte vara en komplimang om du var som Dejan, tänker jag.
Nej men alltså så här, det är viktigt att vi har samma värderingar och att vi liksom har de grundläggande värderingarna är de samma. Men jag vill ju fortfarande att Dejan ska vara sin egen person. Och att jag ska vara min person. Jag vill inte att man ska tycka så här, det spelar ingen roll om jag hänger med Gabriel eller Dejan. För de är likadana. Liksom. Jag vill att hans bra egenskaper ska komma fram och mina bra egenskaper ska komma fram.
Jo, jag förstår det. Jag tror inte att frågan är ställd så.
Nej.
Jag menar bara att jag tänker bara om du ska revidera ditt förhållande. Och någon säger till dig så här, om du är väldigt lik Dejan så här. Ja, är det då en komplimang? Det är så de menar. Alltså om inte du bara nej, så vill jag absolut inte vara som Dejan är. Alltså.
Nej.
Jag förstår.
Det är klart att jag skulle vilja vara som han är, för jag tycker att han är bra. Men jag tycker ändå inte att vi är lika varandra. Men jag förstår vad du menar. Hur var fråga 2 då?
Frågan var, alltså, är du helt tillfredsställd i relationen? Eller är du bara mindre ensam? Mm.
Det är ju också väldigt intressant. Mm. Alltså, jag tror aldrig, blir man helt tillfredsställd i en relation, känner man liksom att jag har allt, för jag menar då blir man ju också bekväm. Jag menar, en relation handlar ju också om att fortsätta bygga och utvecklas tillsammans. Självklart så är man mindre ensam när man har någon hos sig. Det finns ju en grundläggande trygghet i det, men jag känner ju samtidigt så här att jag skulle inte vilja ändra på någonting. Jag menar, jag älskar att när vi är tillsammans. Det är fantastiskt och det vi gör ihop. Men att jag är
du har nog svarat rätt på frågan, tänker jag, för att behålla honom. För jag tänker att det handlar ju bara, om man bara är där för tryggheten, så kanske det inte är helt rätt. Alltså, det måste ju också, man måste vara andra.
Såklart. Nej, såklart. Nej, det är ju inte, jag menar, vi har ju jättekul tillsammans. Vi gör ju saker ihop, vi har ju roligt ihop. Det är ju, det, fråga tre var bra här för mig.
Kan du vara själv, dig själv 100%?
Ja.
Eller gör, måste du?
Ja, den, och den tror jag är superviktig. Att man verkligen känner att man inte behöver trippa på tå eller förställa sig på något sätt. Speciellt när man har varit ihop så länge. Alltså, för det orkar man ju inte i längden. Alltså, det är jätteviktigt att man kan vara sig själv.
Mm. Och jag tänker att du kanske inte idealiserar honom heller. Jag tänker att du älskar din partner för den han är just nu. Och inte bara hans goda sida och hans potential. Jag tänker att det ofta, tänker jag, de killar jag har haft det för ibland, så är det så här, en idé av honom som har varit mer till attraktivt på något sätt. Mm. Alltså, och sen i verkligheten så bara, nej, kanske inte liksom.
Nej.
You're a douche. Alltså, det här, men man har liksom en idé, det skulle kunna bli så här om man tog bort de här egenskaperna.
Ja, exakt. Men och det får man ju leva med. Det är ju alltid saker som, jag menar, man får ju acceptera. Jag har ju sagt det förut, jag menar, vi är väldigt olika liksom, när det kommer till... Dejan kan liksom lägga saker på olika ställen och sådär utan att tänka på det. Det är inget problem för honom. Och jag får så här...
Skulle jag aldrig göra.
Nej, men då måste jag tänka så här, okej, det, jag får så mycket annat gott så att de måste acceptera dem. Så vi är inte lika. Och jag menar, vi kommer aldrig bli samma person.
Nej, det är fantastiskt. Och den sista då, om du skulle vilja att din framtida barn skulle dejta en person som din partner.
Mm. 100%. 100%. Med allt som han vet, allt som han kan och vet och all empati han har för andra människor och mänskliga rättigheter. Men det kan inte bli bättre. Det han har ju liksom ett grundläggande incitament, heter det så? Gud, fina språk jag slänger med sig på juldagar.
Åh, det är bara jättefina ord.
En grundläggande incitament som är fantastiskt.
Kultiverad och så, ja.
Vad var det du skulle ha? Empanada.
Empanada, enchilada och sådär bara. Så resultatet är alltså att vi behåller honom.
Vi behåller. Eller? Yes.
Gud vad bra. Fantastiskt. Tänk vad det var som tagit testet och nu bara nej, det blev inget 2024. Men det var jättejobbigt.
Nu är det dags.
Du, är det dags för listan kanske?
Det är det verkligen.
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Ja, men den här veckan tänkte vi liksom spetspice till lite och lista de tre bästa ögonblicken den här julen för oss.
Jättefint. Börjar du?
Nej, men alltså, vi hade lilla julafton här hemma i Örebro i den 22, som vi alltid brukar ha med mina gamla halvbyskompisar med respektive och nu barn. Och det var väldigt trevligt som alltid. Men när man sitter där då hela gänget och man samlar då mitt gamla killgänget då så här och så deras fruar och så deras barn och alla är med och vi spelar så här musikquiz och i B4 lag och så här och alla skrattar och som alla är med och bidrar. Alltså mina brorsöner är med liksom så här, det är bara så här att det är att allting har gått upp en liten hög... Vi har gått vidare, vi har kommit till ett annat stadie i livet. Men det är fortfarande samma skratt.
Mm.
Och det tyckte jag var sjukt häftigt.
Mm.
Och jag tänkte bara... jag njöt bara, satt där bara och mös. Och tänkte att det här är precis som jul ska vara. Mm. Att när liksom, över generationerna och man spelar spel och har roligt. Och folk skrattar liksom för att så här, kik... Alltså man kiknar liksom.
Mm.
Aj, det var jättemysigt. Så det var en fantastisk ögonblick.
Har du någonsin varit liksom rädd för att när dina kompisar har fått familjer och så här, och de inkluderar familjerna, har du varit rädd för att du skulle känna dig liksom exkluderad eftersom du nu lever själv? Har den känslan funnits?
Det händer ju ibland, alltså, tycker jag. Alltså, jag tycker speciellt uppe i Stockholm tycker jag det har varit så ibland.
Mm.
Att de har fått barn nu ganska så stridström tycker jag allihopa. Så har det ju varit så att de gör pargrejer med barn, vilket är förståeligt. För att de har ju samma intressen just nu. Att det handlar om babysim. Att du ska gå och kolla på barnvagn eller kan vara så här. Så jag har inte, och de kan tänka sig att han vill inte vara med på det. Liksom. Mm. Såklart. Så det är ju, men det är ju... Det är ju fortfarande jobbigt att bli exkluderad. Att man, alltså, att man inte liksom passar in i det sammanhanget. För det handlar ju inte om att jag inte vill titta på barnvagn. Det handlar om att jag vill umgås med dem. Och det är ju jobbigt när saker och ting är... alltså föränderligt, att det, alltså, att det inte är självklart längre att man är prio ett. Mm. Och tycker jag det är dumt att man inte är prio ett längre, att barnen kommer före mig för att jag
inte är klokt.
Kan, kan det vara så?
Hur men det kan klokt. Det bli så?
Men jag tycker det funkar bra ändå. Jag tycker inte att jag har... Rädslan är finast där, det tycker jag absolut. Och man inser dock att gruppen är förgänglig när det bara handlar om vänskap.
Mm.
Man inser ganska snart att familjen är ju det som blir prio ett av alla möjliga konstiga skäl. Men så är det ju liksom bara att barnen kommer före och frun. Och så får det bara vara. Men det är en jobbig revelation att det blir så. Att det är som att det är det som, så är livet uppbyggt. Har du aldrig känt så?
Jo, självklart har jag gjort det. Men samtidigt så känner jag då det som du sa här nu om då lilla julafton. Att det ändå blir så att alla kan samlas. Och man ser att även det som ni hade från början bara kompisar nu också inkluderar deras familjer. Jag tycker att det är fantastiskt att man kan se att det funkar faktiskt att fortsätta en tradition. Även fast det är nya generationer som kommer. Jag tycker det är magiskt.
Och jag måste säga att de har ändå gjort bra val, mina kompisar. Alltså, de har varit riktigt bra tjejer.
De har valt bra alltså, barn.
Ja, det tycker jag faktiskt att de har gjort. För de är faktiskt väldigt, väldigt... Alltså, om jag fick välja själv så skulle jag bara säga att det här var ett bra val. Bra jobbat.
Just. Det är ett bra betyg att få.
Mm.
Okej. Ja, jag har då några saker här så från min julafton som jag vill lyfta fram. Dels så har vi då en tradition, jag och Dejan, är att vi börjar våra julaftnar med att vi tar på oss våra julpyjamaser. Jag har min julonesie och han har sin julpyjamas. Och sen så dukar vi upp en fantastisk frukost ute på terrassen. Och sen så gör jag mannagrynsgröt. Gillar du mannagrynsgröt?
Älskar mannagrynsgröt.
Mm. Och vi brukar bara äta det på julafton, det har blivit våran grej. Så att jag står och kokar mannagrynsgröt och i år lyckades jag också inte bränna den i botten. Utan den var helt
men, va?
Pure, rakt igenom.
Och bara sen, det är ett lysande ögonblick.
Nej, alltså. Det är faktiskt fantastiskt.
Inte bränna gröten.
Nej, och sen så dukar vi upp en härlig frukost och så sitter vi ute på terrassen och bara insuper denna härliga spanska atmosfären. Och äter våra mannagrynsgröt. Och det är liksom... För det här är en tradition som jag inte haft med min familj. Liksom innan. Det här är någonting som vi har skapat. Mm. Och det är också så här härligt att när man har varit ihop ett tag att man skapar egna traditioner. Jag tycker det är magiskt att komma dit i livet. Mm. När man känner det att man kan skapa traditioner.
Jättefint. Åh, vad fint. Jag älskar det. Alltså, det någon som sa igår så att den här familjen man föds in till är inte lika viktig som den familj man skapar.
Mm.
Alltså på något sätt, alltså det kan vara lika viktigt såklart, men jag tänker att det är ju den där familjen som man skapar när man blir äldre är ju ändå det som man ska leva med mest och som faktiskt man har ju liksom gjort det själv.
Mm.
Det andra är ju inte har man inte påverkat på samma sätt eller inte alls såklart, alltså mamma och pappa, man är väldigt intresserad av föräldrar, men det är ju otroligt viktigt att man skapar den här familjen själv som man faktiskt trivs i och som man vill skapa nya relationer och traditioner och ett liv med.
Verkligen. Och det är väldigt fint om man då kan göra så att man kan inkludera den befintliga familjen som man har med sin nya med sin nya familj. Jag menar, många familjer gör ju så. Jag vet ju, det är många som är så här som får barn och sen så inser de att ja, men nu har vi julafton hemma hos oss. Istället för att åka till farmor och till mormor så får alla komma hem till oss. Och då tycker de att det är en befrielse. Att så här, vi har lyckats skapa en tradition där vi faktiskt kan vara hemma. Mm. Och alla kommer till oss istället. Att det blir en revolutionerande grej. Och det, jag tycker det är jättefint att man kan bryta mönster och skapa någonting nytt liksom.
Fast varför har inte vi gjort det? Vi måste, känner du ibland så att du skulle också vilja göra det? Liksom samla alla hemma hos dig. Alltså det har ju inte hänt. Det har inte varit i närheten än så länge. Alltså jag tar upp att alla kommer upp till Stockholm, till min lägenhet.
Nej.
Liksom. Det finns ju inte ens...
Nej, precis.
Det finns inte ens, den möjligheten finns ju liksom
inte. Nej. Men det kanske också blir... I ditt fall så kanske det blir skillnad när barnen blir lite större. När de här småbarnsåren är över. Ja, i och för sig nu är de ju inte jättesmå längre. Men jag tänker liksom ändå, när de börjar flyga ut, då kanske det blir lättare att få hem. För att jag drömmer ju om det också, att jag ska kunna att samla alla här på en jul. Att alla mina nära och kära och familjemedlemmar ska komma hit och vi ska fira jul på Mallorca. Det skulle jag älska.
Mysigt, verkligen. Men apropå att mina barn då, mina brorsbarn inte är så unga längre, så var det ändå så fint. Alltså min andra plats av ett fint ögonblick på julen är när vi var hemma hos brorsan häromdagen. Och vi ligger så här i soffan och bara tittar på tv och myser och bara, så här, bara slappar av liksom. Och alla sitter omslingade varandra, bara så här, massa filtar och så här, skitmysigt. Och då Rufus då, som ändå är 7 år nu, han är inte så liten längre liksom. Han är yngst. Men han ska då ge tomten gröt. Alltså han ska ställa ut gröt till tomten och glas mjölk liksom. Och jag vet inte om det var av lathet eller, men pappa tyckte inte han skulle göra gröt. Han övertygade Rufus om att det räckte med lusterkatt. Mm. Ja, så att han ställde upp lusterkatt, 2 lusterkatter och mjölk till tomten på trappen. Och det är så här, det är väl, alltså, hur fint är det att se ändå att en 7-åring fortfarande tror inte på tomten. Att man, det är viktigt att ställa ut mat till tomten så han ska få, han ska vara glad och komma kanske med fler klappar. Jag tänker inte att det är kanske materialistiskt tänkt. Jag vet inte vad det är.
Det finns ju ett egoistiskt tänk i det här också, såklart.
Man vågar inte lita på att tomten kanske finns. Så jag måste vara snäll mot tomten fortfarande.
Älskat.
Ja. Och apropå det med att lägga ut saker till tomten, så var det en annan kompis, hans barn hade varit upp och satt ut gröt, tror jag, på fönsterkarmen så här i sitt sovrum. Och hade mamman så här tagit så här alla smulorna som hade blivit så här och lagt dem hela vägen ut till dörren och gjort så här våta fotavtryck hela vägen ut till dörren också,
som att så avancerat.
Jättemycket, som verkligen hade gått med snöiga skor inne. Hur gulligt. Jag tycker det var otroligt ambitiöst.
Verkligen.
Ja, men realistiskt, tänker jag.
Verkligen. Så fint. Ja, okej. Min andra plats är då en upplevelse som jag hade igår. Då tänker man så här, när det gäller barn och julklappar. Jag menar, barn får mycket julklappar och sådär. Och ibland så är det bara, vad kul, här var en julklapp till. Och så kommer jag då hem till Lisas barn, Edda och Lukas. Och de är ju då födda och uppvuxna här på Mallorca. Men eftersom Lisa har hela sin familj i Sverige, så har ju de varit hemma i Sverige jättemycket genom åren. Så när jag då kommer och har köpt, jag och Dejan har köpt julklapp och slagit in godis, deras favoritgodis, då, som var Daim, kex, choklad, en påse bilar var och en påse djungelvrål. Och så ger vi de här paketen. Och när de öppnar de här paketen och ser att deras favoritgodis från Sverige har liksom kommit leverera på julafton. Edda lägger sig ner på, hon är 13 år, lägger sig ner på knä och kysser godiset så här, fram och bara så här. Och tackar Gud, typ så här, Dios mio, tackar Gud för det här godiset att det har kommit.
Nej.
Den lyckan, du vet, jag blev så varm i hjärtat, jag började nästan gråta för jag blev så, det var så fint. Alltså den lilla, lilla grejen att ta med sig godis, att det betyder så mycket för ett barn som inte bor i Sverige. Jag tyckte att det var så fint.
Fast det är ju också omtänksamt och verkligen tänker, vad ska det här barnet tycka var bra på jul? Alltså det är en omtänksam gåva. Alltså, eller hur?
Jo, men istället för att man kanske då tänker att man måste köpa något dyrt, man måste köpa någon så här Gucci overall eller du vet så här, så kommer man bara med lite godis och sen så gör det liksom hela julafton. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, och Dios mio, alltså bara en Gucci overall. För fan vad tråkigt alltså.
Förstår vi. Nej, men så är ju vissa familjer. Jag tänker så här att man måste hela tiden, det måste vara jättesvårt. Då ska man bräcka varandra. Dels så ska man bräcka, kanske om man är mormor, då ska man bräcka farmor och deras presenter. Och sen så från år till år så triggas det upp och det ska bli dyrare och dyrare presenter. Och liksom, du vet, det måste vara jättejobbigt att vara förälder.
Ja, det är verkligen svårt. Alltså, det är ju, alltså, det här med att bräcka, alltså, det är svårt med gåvor. Alltså, vi tar julklappar, det är jättesvårt om man vill göra någonting som faktiskt betyder någonting. Men det är alltså, jag vill ju resa med mina brorsbarn. Alltså, men nu så i år tänkte jag att ta dem till Åre i sommar, på sommarlov, alla tre.
Ja, det blev det, för du pratade ju om det här för 2 veckor sedan att du inte visste vad du skulle göra. Okej, det blir Åre.
Jag tänker Åre, för att jag tänker att det finns så mycket annat att göra också. Vi får nog vänta något år till innan Rufus är lite äldre för att åka lite längre, tänker jag. Men jag tänkte att det finns ju massor att göra och då blir aktiverade upp i år och göra massa roliga saker. Och så åka nattåg upp, tänker jag. Så här, och bara mysa på tåget. Så här. Men det tycker jag var trevligt. Också en upplevelse, tänker jag.
Skitra.
Så att, Ja. Så jag gjort en film till dem så här, lagt på YouTube. Så de får bara en QR-kod till filmen i julklappen. Det är så kul.
Det känns också väldigt 2023 att få en QR-kod. Grattis barn av idag. Här har du en QR-kod.
Ja, men, det är underbart. Ja, det är ett jättestort paket så här, så är det bara en QR-kod inne i i lådan liksom så här.
Roligt, Tobias. Och hur är filmen då? Berätta om filmen.
Ja, men bara så här, jag har gjort det här med det voice over så här, bara så klippt ihop massor med bilder från året som vi ska göra och så här downhill biking och så här åka vattenland och så åka på jumpyard och åka forsränning och så här och bara och äta våfflor upp på årets skutan och så här.
Så fint.
Ja, verkligen. Det är jätteroligt. Det tror vi bra.
Det kommer hoppas bli fantastiskt. De kommer bli så glada. Ska de få den idag när de kommer? Ni ska fira nu här.
Ja, de kommer ska fira snart alldeles strax. Men alltså, min bästa ögonblick i alla fall var ändå som du sa, att vakna upp där med dig. Men vakna upp här med mamma och pappa och gå ut i köket. Och det är, ni vet ju, ni som är i Sverige, ni vet ju att det är ju så vit jul. Så kan inte bli mer vitare än just nu. Alltså det är absurt. Alltså det är så mycket för snö. Så här. Och det är helt vitt ute. Det är så här, pappa har tänt i brasan. Det är en gudomlig skinka med Västerviks senap och vörtbröd. Te, nostalgitrippen på att dricka te med mjölk och 3 sockerbitar i hemma hos mamma och pappa. Och sitta där vid den här disken och bara prata och mysa så här, och höra julmusik på radion. Och så här, amen. Det är svårslaget liksom. Rent nostalgiskt så blir det så här. Man är liksom, man är 13 år igen liksom, och bara är hos mamma och pappa och bara är. Det var magiskt. Så fint.
Åh, vad härligt. Ja, fantastiskt. Ja, man tänker på liksom när man var barn. Jag kommer aldrig glömma när jag vaknade tidigt och gick ner och satte mig. Då hade mamma klätt julgranen, mamma och pappa hade klätt julgranen på kvällen. Och sen när jag vaknade på morgonen så står den där. Och jag gick ner och kunde bara sitta och titta på den här julgranen. Och bara känna doften, du vet. Och jag kunde sitta där i timmar, liksom bara. För att jag tyckte att det var så fantastiskt.
Det blir lite bokstavskombination över det, är det inte det? Eller
är det
lite
det?
Spektra. Ja, jag tror det är lite spektra.
Fan, vad är det för bokstavskombination då, där man kunde få lugnet? Jag menar, om man har ADHD så springer man omkring och klämmer på alla julklappar och jag bara satt.
Ja, det är det eller vad då?
Är det när man är extra lugn?
Ja, men det är inget hyper i det. Det är bara ADHD. Det är
bara downer. Ja, i alla fall. Okej, då kontrasten då till min första plats. Från din då, det här med vit jul och svenskt vinterlandskap. Efter vi hade haft hela dagen igår, hade haft jullunch, vi hade kommit hem på kvällen och öppnat julklapparna tillsammans, jag och Dejan, så avslutar jag kvällen innan jag går och lägger mig med att gå ut på terrassen och ta en dusch, utomhusdusch, under stjärnorna. Tittar upp på den här stjärnklara palmakvällen och bara njuter av att stå utomhus och duscha på julafton. Mm. Alltså, ja. Det är livet för mig.
Och tänk dig då grannarna, vilket ögonblick de hade. Ja. Alltså, arriba!
Det var glädje, det var en win-win. De fick glädje på sitt sätt. Ja,
verkligen. Ja. Och dags nu, julaudition av Naked Attraction. Här kommer
det. Ja. Ja. Nej,
det är roligt alltså. Nej, det är fantastiskt. Men det ser man inte bor grannar där. Man skulle vilja vara en fluga på väggen hemma hos familjen Fors.
Mm. Ja, jag vet inte om det är så mycket att uppleva. Men för mig var det i alla fall väldigt fint.
Väldigt bra. Ja. Du har varit tips också till alla som vi hade en bra take tycker jag på det här Secret Santa i år på den här lilla julafton. Så istället för att köpa massa presenter till varandra och skicka runt så skulle alla skriva en hyllning till en i gänget. Man fick liksom tilldelat en i gänget att skriva en hyllning till. Mm. Och så skulle man läsa upp det där då lite i hemlighet så här en och en, och så skulle man skulle gissa då vem som hade fått den av. Väldigt fint alltså. Också det att det var över generationen, att det var både barn och vuxna liksom så här. Det var jättefint. Och får man så här fina ord upplästa av sig själv.
Hur lät din hyllningen till dig? Hur lät den?
Nej, det var från, jag fick från Sluppas han är sjukt duktig att skriva, han är fantastisk på, det var på rim och det var om hur mycket som det betydde för varandra, alltså. Det var fint, det var väldigt bra. Jag älskar Sluppas, han är
en magisk man och så jävla rolig. Alltså, han är, alltså, jag så, skrattar så mycket när han är i rummet. Alltså, han är helt otrolig. Så att, nej, det var en jättefin hyllning. Jag blev så glad. Sen hade jag skrivit en hyllning till Måns. Mm. Min brorson hade jag fått som min secret Santa. Och jag tyckte jag var så tydlig, men han fick inte ens gissa om det var som hade skrivit Måns. Ja. Ja, men det var väldigt tips.
Ja, bra, ja, det är en väldigt, väldigt fint, alltså, fint tips. Det är ju otroligt
hållbart. Här. Ja, det var hållbarhet.
Verkligen. Snällhet.
Ja, snällhet.
Hållbart, snällhet. Precis. Mm. Men du, kan vi inte då summera det här lilla julavsnittet med att det viktigaste när allting kommer omkring, det är ändå de människorna som man har runt omkring sig. Det är inte de dyra julklapparna, det är inte all mat, utan det är vilka människor man har runt omkring sig. Och då skulle vi kunna summera det med att avsluta det här avsnittet med julsångernas julsång. All I want for Christmas is you.
Jeanette, precis. Vår producent som vi älskar, som vi omger oss med så otroligt mycket. Hon är så vacker och så fin och så stort hjärta och alltid finns där. Vi älskar dig, Jeanette.
Vi älskar dig, Jeanette. Så. Och Jeanette sitter med oss på vårt Zoom-inspelning nu. Så att hon är våran, vi har henne på bild här hela tiden och hon är med oss.
Ja, nu får jag hoppa in här. Jag kan inte göra mig hörd under inspelningen eftersom jag sitter mutad på Zoom. Men nu kan jag lägga till. Och det ska jag säga er, och ni har säkert redan fattat det, att de här fantastiska männen är just det. Fantastiska. Nu har vi jobbat ihop i flera år, i varje vecka, och jag fullkomligt älskar det. Innan jag kände dem så tänkte jag, ja, men de är så himla glada och de verkar så himla gulliga. Men det går inte att beskriva. Och det kommer inte ens fram i sin rättvisa vilka fantastiska människor de är. Så mycket genuin kärlek. Jämt. Och jag vet att de finns där. Dygnet runt. När som helst. Och typ för alla. De är så mot alla. Så tack från fina orden, älskade män. Men jag sätter upp spegeln och säger tillbaka kaka på den. Puss, puss.
Med det så säger vi bara tack och hej då.
Come to you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.